Den här har vi pratat om på sommarläget. Nu åker den här ner fint. Den rör på sig. Ja. Det kunde ha gått. Den stora resan, det handlade om den våra samlingar om på sommarläget. Jag tänkte ta en del av de glimtarna och prata lite grann omkring det. Den stora resan. Den stora resan vi gör allesammans, det är livet. Vårt liv, det är väl den längsta och den största och mest strapatsrika resa någon av oss kommer att göra. Oavsett om vi reser till, tar en lång semester eller tar en... Ska vi se om det funkar här? Ja, lite. Bra, tack. Om vi tar en lång semester. eller hur det än är. Så är livet det som är den mest strapatsrika resan. Den startar med att vi föds. När Gud har ju en plan för dig och mig. Han vet ju vart vi ska någonstans. Vi är inte helt själva lika självklara. Eller på tydligen med den punkten vart vi ska någonstans. Men vi kan titta bakåt. Och veta vart vi har varit i alla fall. Sen tror vi, planerar vi för framtiden. Men ibland blir det inte som vi har tänkt. Men livet är den stora resan. Din och min resa. En resa som bara du kan resa. Det är ingen annan som kan resa den för dig. Och du kan inte resa någon annans resa. Men Gud, han har en plan för dig. Den stora resan, den börjar hos Gud. Gud har en tanke när han skapade dig och mig. Han hade en plan för hela skapelsen från början. Vi kan läsa det i första Mosebok att Gud skapade världen och han skapade allting och han älskade allt han skapade. Och det innebär att han älskade också människan, vilket innebär dig och mig. Gud älskar dig. Han älskar sin skapelse. Tro inte något annat. Gud älskar dig för han älskar det han har skapat. Han tycker om det han har skapat. Och där börjar vår resa. Tillsammans med en skapare som älskar dig. Ett uttryck som inte så många av de här barnen som jag använder, som jag försökte förklara, det var måndagsexemplar. Jag vet inte om det används ens idag i svenskan. Men förr när industrin var igång mer på ett annat sätt, då pratade man om måndagsexemplar. Det var ju de här exemplaren som man gjorde när man kom till jobbet på måndag morgon och inte var så där pigg och han inte så alert, utan det var lite så där. Och en del av er kanske har köpt sådana exemplar, en bil, en elektronisk grej så här. Det här var nog ett måndagsexemplar. Det var inte så bra. För de andra verkar ha fungerat, men det just exemplar jag fick, det verkar vara gjort på måndag morgon. Men Gud, han gör inga måndagsexemplar. Det har aldrig hänt. Precis som Camilla berättade i knatteläget, de hade ju mätt allihopa. Det var ingen som hade för stora fötter eller för små fötter eller något annat. Allting var ju perfekt. Gud gör inga måndagsexemplar. Gud tycker att du är ett mästerverk. När han tittar på dig så skakar han inte på huvudet och tänker, det här vart inte så bra, vi tar och skapar en annan människa. Utan Gud, när han tittar på dig så tänker han, det här är ett mästerverk. Ett mästerverk. Visst är det fantastiskt? Gud, han som har skapat dig och mig, han ser på sin skapelse och så tänker han, det här, det är ett mästerverk. Du är ingen kopia av något annat. Du är ett original, ett perfekt original, så som Gud hade tänkt. Vi läste en sån här text som en av mina vänner har skrivit på bykort. Vacker, underbar, dyrbar, värdefull. Unik, älskad, tjusig, välsignad, speciell, klok, snygg, grann, läcker, oskattbar, viktig, ljuvlig, härlig är du. Ibland tror jag det borde sitta på våra badrumsspeglar där hemma att vi fick säga det här, så skulle det stå är jag i slutet däremot. Att vi startade dagen med det här. Den här inställningen. När jag funderade på den här gudstjänsten idag så tänkte jag att ja, när vi föds, när vi var så där små, Då tänker vi alla, vi är ju ett mästerverk. Alla som ser en bebis, nyfödd, känner det här, det är ju ett mästerverk. Alla på något sätt blir lite halvreligiösa när man tittar på en bebis. Oavsett tro kan man säga. Det man känner, det här är ju något fantastiskt. Och alla känner, ett mästerverk som Gud har skapat, det lilla barnet. Ja, men det måste ju finnas någon skapare bakom. Det är ju helt... Och så fundera på, när någonstans i livet går vi ifrån att vara mästerverk till att bli ett måndagsexemplar? Därför att idag i samhället så brottas mängder av människor, de allra flesta, av just det, att de inte känner sig perfekta. Utan att de har någonting som är fel på kroppen eller i kroppen, eller har fel jobb eller fel ekonomi eller fel vad det nu är för någonting. De känner sig inte att de duger, väldigt få i alla fall känner att jag är ett mästerverk, jag har allt jag behöver och är trygg i det. Utan de flesta av oss har något lite tycker att nej, men skulle jag inte kunna vara så? Varför skulle jag inte kunna vara där? Och jag funderar på var någonstans i livet går vi från mästerverk till måndagsexemplar i vår tanke? Var händer det någonstans? Och så tänkte jag, men var händer det i Bibeln då? Ja, det händer här. Därför att när man läser första Mosebok, Gud och människan lever i gemenskap. De har det fantastiskt. Gud skapar en perfekt värld där ingenting saknades. Och människan kände sig varje dag när de vaknade, jag är ett mästerverk. Men så frestas de äta av frukten. Och helt plötsligt börjar de skyla sig själva. Både från Gud och från varandra. På någon ställe så blev man inte perfekt. Därför att var man perfekt så behöver man inte skyla sig, eller hur? Ja, men någonstans, eller hur? Jag kände det när jag läste texten innan gudstjänst, tänkte jag, ja men det måste ju vara så. De skyler sig därför att de inte känner sig perfekta. Man döljer sin rätta skapelse. Och det är här det sker. Människan går från att vara ett mästerverk till att helt plötsligt känna att jag inte duger. Man vänder sig ifrån Gud. Man blir utvisad därifrån. Man känner att ja, men jag duger inte ens inför Gud och inte inför andra människor. Någonstans där är jag inte perfekt längre. Jag är inte ett mästerverk, jag är ett måndagsexemplar. Jag måste skyla mig på olika sätt inför andra människor. Jag måste klä på mig en mask, jag måste vara på ett visst sätt för att passa in i en miljö där jag finns. Det var inte bara Adam och Eva, utan det har följt med oss ända in idag. Att vi måste försöka vara någon annan. Vi sätter på oss olika roller, olika masker för att passa in i samhället. Passa in i olika sammanhang. När vi kommer i familjen, på arbetsplatsen, i olika sammanhang, så försöker vi vara någon annan än den vi egentligen är. Och känner att jag är inget mästerverk, jag måste anpassa mig. Gud då, övergav han människan? Nej, det gjorde han ju inte. Det här är kanske det som är mest känt i hela världen. Johannes 3:16. Jag vet inte, nu har inte jag sett på friidrotts-VM i Moskva. Men i de här stora arrangemangen i fotbolls-VM, OS, annars brukar alltid sitta någon människa. Jag vet inte var de kommer ifrån, men de brukar sitta där med sina skyltar. Det står Johannes 3:16 på. För ni som har tittat på sport i den här veckan, förekommer det fortfarande? Nej, det gjorde det inte. Det kan man ju fundera på varför den tog vägen. Men förr i alla fall på arenorna satt det alltid människor med stora skyltar. Det stod Johannes 3:16 på. Ett budskap om att Gud älskar fortfarande människan. Även fast människan valde bort Gud och kände att jag inte passar in. Jag måste skyla mig från Gud och från människor. Så Gud, hans kärlek är fortfarande likadan. Han älskar fortfarande sin skapelse. Han säger inte att vi är ett måndagsexemplar, utan det är människans eget beslut eller vad det nu är för någonting. Gud tycker inte det. Han tycker fortfarande att du och jag är ett mästerverk. Han har inte ändrat sig. Han sände sin son till världen för att tala om det här. För att visa hur mycket han älskar dig och mig. Han gick här nere, visade på ett exempel. Han mötte människor. Han visade på hur Gud är och hur mycket han älskar dig och mig. För Gud är du inget måndagsexemplar. Det är någon annan som har fått för sig det och talat om det för dig, eller hur du har kommit på det. Därför att det finns en ond kraft, en mörk kraft som vill tala om det för dig. Att du är inte värd någonting. Du är totalt värdelös. Alla andra är mycket bättre än dig. Du ska inte tro att du är någonting. Men det är inte Gud som säger så. Det finns en ond kraft i världen, men den kraften har Gud besegrat. Han som älskar dig är mycket större. Hans kärlek är evig och konstant. Den kärleken är så stor så att han gav sitt liv till och med för din skull, för att du skulle få gemenskap med Gud igen. Jesus är den vägen. Han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Till Jesus får du och jag komma. Till honom får vi söka tröst, styrka och hjälp. Och han vägleder oss. Han, Jesus Kristus, är den enda vägen till Gud. Till den här gemenskapen som människan valde bort. Till att från att gå från måndagsexemplar och känna, ja, men jag är ett mästerverk. Det finns någon som älskar mig precis som jag är. Och det är Gud. Och den vägen finns bara genom tron på Jesus Kristus. Och jag måste säga att det var den bästa stunden i torsdags kväll. När jag fick sitta där tillsammans med några av de här barnen och ungdomarna och be om just detta. När de tog sina beslut att jag vill följa Jesus. Det är ett erbjudande som vi gav till alla de här. Vi gör det alltid på våra läger. Och vi gjorde likadant i torsdags kväll. Jag tror det var 11 eller 12 killar och tjejer. Vi satt där och jag bad för var och en av dem. Och de bad tillsammans med mig. Ja Jesus, jag vill nu följa dig. Det finns något som är fantastiskt. Flera av dem ville också ta efteråt att de ville döpas. Jag fick flera tycken här innan gudstjänster också som känner att jag vill ta ett sånt beslut att jag till och med vill låta döpa mig, det som Amanda hade med på listan där på punkt 5. 3. Ja, som en punkt på listan i alla fall. Att döpa sig, att visa det för andra att jag vill verkligen tro. Så det kommer att bli fler dopförrättningar här framöver. Snart. Kan jag säga. Man väljer att följa Jesus. Det här personliga beslutet, det här tog de. Vi läste den här texten. Och man med sitt hjärta tror och med sin mun bekänner. Det är det enda som behövs. Det behövs inga att man måste göra massa saker. Man måste skänka massa pengar eller springa massa mil eller vad det nu än är för någonting. Det handlar om ett beslut här inne. Ett hjärtas tro och att du med din mun bekänner. Och när du gör det så kramar Jesus om dig och säger välkommen. Och han säger, du är ett mästerverk. Jag älskar dig. På livets väg, det får vi vandra. Den resan, den gör vi tillsammans med Gud. Och han har lovat att alltid vara med oss. Och då är det ju så skönt att veta att när vi väl har sagt det här ja, då kommer det gå bra. Då blir det high score. För er som inte spelar dataspel innebär att man får mest poäng i ett spel och vinner. Och man gör mål i alla fotbollsmatcher. Man förlorar aldrig. Man får napp varje gång man fiskar. Helst stora gäddor. Man vinner pris och när man skrapar trisslotter så vinner man alltid när man tror på Jesus. Visst är det skönt? Det är så enkelt, jag beslutar mig och sen säger det och sen går livet som på räls, som vi sa på resan. Det är ju inte sant. Nej. Livet är mer så här fortfarande om man tror på Jesus. Det kommer att göra ont. Fortfarande ramlar man och slår sig, man får sätta plåstra om. Man får punktering på både cykel och bil och annat. Båten läcker, man går på grund. Jobbet tar slut, pengarna tar slut, det kostar på. Och leva. Ja, men livet blir ändå besvärligt även fast jag tror på Jesus. Vad är det för vits med att tro på Jesus? Om ändå inte blir någon skillnad. Om jag fortfarande inte klarar mig ifrån det här elände som jag egentligen vill klara mig ifrån. Livets svårigheter. Jag kan säga så här. Vi pratade till och med om döden med de här barnen från 8 till vad de nu 13 år var. Och det gick bra. Ett ämne som vi ibland duckar för som vuxna, prata med barn om svåra saker. Det var svårt. Men Gud var med och vi fick väldigt bra samtal under den dagen. Livet med Gud är inte alltid lätt. Vi kommer att möta svårigheter ändå. Det är jobbigt, men Vi gör det inte ensamma. Det är ju det här som är poängen. Jesus kommer alltid att vara med. Även fast det gör ont, även fast vi kommer att sörja, vi kommer att ha sjukdomar, det kommer att vara elände runt omkring oss. Livet ibland går ju, eller går hela tiden så här. Det ibland är det jättebra, fint, det är soljämt och det man badar och det är skönt. Pengarna bara flödar in och ibland så blir det inte så bra. Det regnar, det åskar och det blir väldigt mycket räkningar i slutet på månaden och det blir jobbigt allting och livet, jobbet tar slut och ja, man blir sjuk och grannarna har fest på kvällarna när man ska sova. Ja, ni vet hur det är. Men det viktiga är då att Jesus är med varje dag. Oavsett om det är på topp eller i botten. Och för det mesta är det ju någonstans här mitt emellan. Men det är också Jesus. Det här måste vi komma ihåg både som barn och som äldre. Att Jesus lämnar oss aldrig. Han finns alltid vid vår sida. Och den här resan då. Den gör vi tillsammans. Resan tillsammans med Gud är ingen enmansshow, utan det är en sak man gör tillsammans med varandra. Församlingen, den kristna gemenskapen, är unik. Den är fantastisk. Vi kan göra resan själva. Hur roligt är det? Vi sa det, hur roligt hade det varit att åka på läger själv? Då sa Simon här uppe, jag har varit på läger själv. Så insåg att det var ju inte med kompisar utan han var ju där med andra. Det var ju inte samma sak. Utan ensam, åka långt bort och sen bo. Tänk att vara på sin kustgården som vi nu var på. Själv en hel vecka. Ja, och det är roligt. Man får laga mat och man får sjunga för sig själv. Man får ha bibelsamlingar. Ja, det är ju inte riktigt samma grej. Jag tycker det är skönt att åka bort emellanåt. För det jag gör det. Men det är inte samma. Utan man vill ju göra upplevelser tillsammans. Resan vill man göra tillsammans. Resan i bort vill ni göra tillsammans med vänner eller familj någonting för att göra upplevelser tillsammans. För att berätta om resegrejen är inte samma sak som att vara där och uppleva den. Och tänk att göra resan i livet tillsammans med alla andra människor. Och vi får göra det här tillsammans. Vi får göra olika saker tillsammans därför att vi är olika som människor. Vi får be tillsammans. Vi får lovsjunga tillsammans och ha kul tillsammans någonstans på vägen. Från barn till vuxen så får vi för oss att kyrkan ska vara tråkigt. Jag har ingen aning var det kommer ifrån, men det är helt fel. Kyrka och församling och kristen tro är kul. Vi hade jätteroligt på läget. Kan jag säga? Mattanterna skrattade i alla fall. Ja, men det var jätteroligt och vi... Ja, men tron på Jesus ska vara kul. Finns ingenstans där det ska vara tråkigt. Jag vet inte var man hittar någonstans i bilden. Ja, men om man tror ska vara allvarligt och tråkigt och grått och trist. Nej, men livet med Jesus är kul. Punkt. Eller utropstecken till och med. Men ibland är ju livet med Jesus också besvärligt. Och då finns vi ju där för att stötta och hjälpa varandra. Församlingen, Guds församling, resan genom livet tillsammans gör att vi kan stötta och hjälpa varandra. Därför att den här med att Jesus aldrig lämnar oss. Okej, men han är ju inte en fysisk person. Och säger, men jag vill, ja men Jesus, jag sitter hemma själv och tycker att Jesus kom till mig. Och visst, han kan kännas närvarande. Men ibland så blir Jesus, agerar Jesus genom andra personer. För att han bor i oss. I varje människa som tror på Jesus bor Jesus i hjärtat och Jesus kan verka genom oss. Vi, du och jag, vi kan vara Jesu händer och fötter. Vi kan vara hans ögon och öron och mun. Vi kan förmedla hans kärlek till grannar, till vänner, kompisar, släktingar, vem det än är. Så är det du och jag, vi stöttar varandra. Det är det som är församling. Gud verkar genom dig och mig. Och så var det här då till närmare slutet. Vi läser i Bibeln om människor som mötte Jesus. De gjorde en sån upplevelse med Jesus att de inte kunde vara tysta. Petrus som några en tid innan hade förnekat och inte ens ville erkänna att han var kompis med Jesus. Han blir tillfångatagen och förhörd och hotade med att säga att du får inte längre berätta om Jesus. Du får inte berätta vad du upplevt. Och då säger han det här. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Vi kan ju inte hålla inne med den fantastiska upplevelsen vi har gjort tillsammans med Jesus. Resan genom livet tillsammans med Jesus är ju så fantastisk. Vi måste ju få med andra människor. Vi ska ju berätta det. Nu har vi haft en lång sommar, fantastisk sommar och massa upplevelser. Och så kommer ni till skolan, ni kommer till arbetet nu och ni kommer att berätta massa händelser. Ni har gjort fantastiska sommarsemesterresor både hit och dit och hit och hoj. Vad det nu är för någonting. Ni har badat massor, solat massor, plockat blåbär och svamp, allt vad det är. Och det berättar ni för det var så roligt. Då måste vi också berätta om Jesus, för han måste ju vara ännu bättre än både blåbär och svamp och svelglingar och allt vad det nu är för någonting. Vi måste ju berätta om Jesus, för han är ju så fantastisk, eller hur? Berätta om möten, gudstjänster, läger, vad det än är för någonting. Upplevelserna är gjort tillsammans med Jesus. Berätta det för grannar, vänner, släktingar. Inte hela tiden, för då tjatar ni i de hål i örat, men det går inte bra. Men ibland, vi berättar så mycket annat vi upplever, men Jesus är inte lika enkelt. Men då är det skönt att veta att han finns med där. Frågan då idag, till sist. Vill du vara med på resan? Den här frågan ställde jag då på torsdagskvällen till barnen. Vill du vara med på resan? Vill du resa tillsammans med Jesus på ditt livsresa, ditt liv? Ja, då är det bara att säga, ja Jesus, jag vill tro på dig. Bekänna det, bestämma sig här inne, både här uppe och här inne i hjärtat, men också berätta det för andra. Och nu när vi ska sjunga en sång tillsammans med sommarlägret så ber de komma fram. Ni som var fram och sjungit tillsammans med Karina, välkomna fram igen. Där ska vi sjunga en fantastisk sång. För ni som inte vet så är de sjungare vi sjunger, de har Karina skrivit själv. Väldigt fantastiskt. Gåva hon har. Och den här blev en hit, sa Ulf när han hörde den i veckan. Om jag inte minns fel. Jag tror det är den vi ska sjunga.